Bekenntnis eingehen in die deutsche Geschichte, wird eingeheftet werden in das Buch unserer Erfolge und unserer Leiden. Und wenn einmal die Nachkommen in diese deutsche Geschichte blättern, dann werden sie finden, all jene Seiten der deutschen Not, des deutschen Zusammenbruchs, der deutschen Erniedrigung, und dann wird sie kommen auf die Seiten der deutschen Erhebung und auf die Seiten des deutschen Erkenntnisses.
Hur är det nu med detta med masssuggestion, masshysteri? Vad är det för mekanismer som sätts i funktion bakom sådana fenomen, professor Arne Frankell? Ta småflickorna på första bänk på en popgala till exempel.
Det var bland det svåraste kanske att svara på.
Ta de här massorna i partidagarna i Nürnberg på 30-talet när Hitler står och skriker sig hes och massorna i allt mer stegrad entusiasm ropar Sieg Heil, Sieg Heil.
Ja, där har man ju då helt andra faktorer med i spel. De sociala förhållandena som rådde i Tyskland på mellankrigstiden och den politiska situationen och de här människorna som Hitler och nazistideologin drog till sig, deras sociala och politiska situation som gör att de alla är ett ganska lättfånget offer då för hans intuitiva förmåga att slå an de rätta tonerna för att få dem med sig. Det är ju en slags galenskap som är en produkt av en situation som man kan beskriva. Men den här flickorna som sitter på första bänk och vill ta på popidolen eller ha hans scarf som han har haft om halsen i 5 sekunder. de är ju också i en beskrivbar situation som är väldigt annorlunda, och deras behov, sexuella, odefinierade upptändning, och deras situation som barnsliga människor, ofärdiga människor, det är någonting som liknar och som är helt annorlunda. Vad är det då som är gemensamt i det där? Ja, det är naturligtvis en gemensam situation, ett gemensamt behov och en stimulus eller en händelse som får dem alla att vakna eller tända eller reagera på samma primitiva sätt.
Du talar om att Hitler hade en intuitiv förmåga att elda upp massor av människor. För honom må det ha varit intuition, men det går väl att så här i efterhand analysera också situationen. Vad var det han begagnade sig av och hur bar han sig åt då? Och någonting av samma saker är det väl som moderna popidoler och för all del också folkretorer, folkuppviglare använder sig av också.
Ja, om man säger att det är intuitivt, så menar jag väl snarast att de vet vart de är på väg och de vet vart de vill komma. Men de känner på sig då i situationer som de själva involverar sig i och som de då helt lever upp i eller är en del av. Så känner de på sig vad de ska säga. Därför att det finns i dem i kroppen och det finns i deras relation till de andra. Och det är klart att det inte går att för en sån person att spekulera ut det för. Nu ska jag säga så, nu ska jag säga det. Därför att de har behov av det, utan det kommer på ett annat sätt ur den biologiskt strukturerade situationen.
Men jag menar en skådespelare till exempel som har någorlunda rutin, när han har sagt en rolighet till exempel och folk skrattar, eller en politiker som hör att folk applåderar, han drar ju efter andan eller gör någonting annat så att han inte ska komma med nästa replik eller nästa mening omedelbart efter. Så att det måste vara någon sorts reflektion också hos den som framkallar den här massuggestionen också.
Ja, men jag tror att det är mycket omedveten reflektion. Även andningspausen eller detta att passa på det rätta tillfället. Det gör man, tror jag, om man är en sådan människa med nästan djurisk instinkt på den rätta tiondelssekunden. En skådespelare är ju en helt annan situation. För honom är ju nästan allting beräknat i förväg. Varje rörelse har för skådespelaren en symbolisk funktion eller ett uttryck och ska föreställa något eller ska ge upphov till. Så att det finns en yttre likhet, men den inre är väldigt stor olikhet, tror jag. Den här analysen av rollerna som en skådespelare ägnar sig åt innan spelet kan börja, den tror jag inte Hitler och de här tjejerna ägnar sig åt.
Nej. Jag tänker på den här religionsstiftaren Manson i USA. Charles Manson. Jag trodde att vi hade någon sorts parallell där till det här blinda gå i döden förfarandet.
Ja, det har man säkert. Charles Manson var ju galen på många sätt. Och han föreställde sig att han var Jesus Kristus och att han var världens härskare, och han ville alltså genomföra en rad vansinniga idéer som han fick som en ingivelse. Och bland annat så fick han det då i sin föreställning om Beatles brev ifrån dem som de skrev i sina sånger, va? Så att när han tog del av Beatles sånger så läste han dem som privatbrev till sig själv. Där finns ett brev som har styrt Manson på den här vägen fram emot det här massmördandet av Polanskis hustru och en rad andra människor i Hollywood, nämligen Helter Skelter. When I get to the bottom I go back to the top of the slide. When I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me?
Vi kan
också läsa en bok som heter Helter Skelter, som är skriven av åklagaren i målet mot Charles Manson efter den här mordorgien. Men vad han gjorde, det var ju att han frälste unga flickor och en del män också till att vara med i hans sekt. Och i den sekten där tog man avstånd från allt normalt tänkande och alla normala normer. Och vad han ville göra var att starta ett blodigt krig mellan de svarta och de vita i USA. Och när inte det kriget kom till stånd så kunde han förmå sina sektmedlemmar att begå vidriga mord bara för att få igång den där striden. Och de gick ju in i de här handlingarna i fullt medvetande om vad de gjorde, men de var då så preparerade för dessa handlingar av Manson, som hade invigt dem då sexuellt genom att göra dem till sina älskarinnor allihopa och spela på dem på olika vis, så att de var nästan, man kan säga, hjälplösa offer i hans händer. Men samtidigt så hade de bevarat en egen handlingskraft, men den gick då i samma kanal liksom, som han styrde dem hela tiden. De ångrade ju inte sina brott, utan de ansåg att de hade handlat riktigt, och de såg honom som en martyr när han blev dömd till livstid för de här brotten han hade begått.
En annan religiös maktpersonlighet, mäktigare än Manson och framförallt aktuellare än han, är ju Ayatollah Khomeini i Iran. Han begagnar sig inte av några sexuella finter för att få makt över sina medmänniskor, snarare tvärtom. Han avvisar det ju på det bestämdaste. Hur bär han sig åt då? Är det samma som Hitler, eller så att det finns en social beredskap för att vandra hans värld, så att säga?
Ja, jag vet inte, det är väldigt svårt att säga något om det, därför att det som händer där får man ju bara utsidan av. Jag kan möjligen föreställa mig att han har en väldigt stor makt baserad på skjutvapen och på fängelser, som gör att han kan utföra vad han vill. Jag vet inte, de har ju hamnat liksom ur askan i änden.
Är det lättare att bli hysterisk när man är många som blir det än när man är ensam som blir det? Jag föreställer mig till exempel att det inte är särskilt många som kan sitta och dåna i fåtöljen framför tvn när man ser ett skådespel, medan det kan vara väl så lätt, och framförallt en helt annan upplevelse att bevittna samma sak tillsammans med väldigt många människor, säg i en biosalong eller i verkligheten på en idrottsarena.
Ja, jag kan inte svara mer än att det verkar ju så, som det var lättare eftersom de är flera då. Vad man kan säga som snuddar vid den frågan, det är ju att man handlar primitivare och man begår handlingar som man aldrig skulle våga göra ensam om man befinner sig i en stor grupp där man har ett gemensamt mål, men där själva medlen är så avskyvärda eller så motbjudande att man aldrig skulle göra det själv. Men en lynchning, det är ju många människor som hjälper till, ingen ensam som dödar, och då går ju de drifter som eller de krafter som driver en framåt, de går ju då motståndslöst fram, och då deltar man i det man inte skulle göra ensam.
Det är flera här som lovar det här. välsigna oss på ett underbart sätt, särskilt under denna stunden, kära präst. Vi når att vi må lyssna på lärjungas sätt att ta åt oss och vi får höra. Utan det nådestod i varje beredskap, kära Jesus. Smörj din tjänare med den färska oljan, kära Jesus. Och din sätt och nåd att vara andesmärkt.
Vad upplever ni, Ayatollah Khomeini, när ni hör folket skrika som de gör, dag och natt? När ni vet att de står där i timmar och trängs och plågas för att få se er ett enda ögonblick och hylla er?
Jag gläder mig åt det. Jag njuter när jag hör dem och ser dem. För att det är detsamma som reste sig för att jaga bort de yttre och inre fienderna. Fienderna har inte försvunnit. Så länge landet inte är färdigt är det nödvändigt att de fortfarande är upptända, beredda att marschera och anfalla på nytt. Dessutom, det är kärlek de visar, en intelligent kärlek. Man kan inte annat än glädja sig.
Kärlek eller fanatism, imam? För mig verkar det som fanatism. Och av den allra farligaste sorten, den fascistiska alltså.
Nej, nej, nej. Detta har ingenting att göra med fascism. Ingenting att göra med fanatism. Jag upprepar att de ropar som de gör därför att de älskar mig. Och de älskar mig därför att de känner att jag vill deras bästa. Alltså tillämpa islams bud. Islam är rättvisa. I islam är diktaturen den värsta av synder. Fascismen och islam är två oförenliga motsatser. Fascismen tar gestalt hos er i västerlandet, inte hos folk med islamisk kultur.
Kanske vi inte menar detsamma med ordet fascism, imam. Jag talar om fascismen som ett folkligt fenomen. Alltså som det var hos oss i Italien när massorna applåderade Mussolini, som man här applåderar er, och lydde honom som man här lyder er.
Nej, för vår massa är en muslimsk massa, uppfostrad av prästerskapet, alltså av människor som predikar fromhet och godhet. Fascismen vore möjlig här endast om shahen återvände, något som vi kan utesluta, eller om kommunismen kom. Ja, det som ni nämner skulle kunna inträffa endast om kommunismen kom. Att ropa betyder för mig att älska friheten och demokratin.
Thank you. händelse och ett hjärtligt tack. Tack så mycket.
Vi har varit med om en känsloladdad stereoproduktion om masshysteri och gemenskap av Ola Brander, Gunnar Kugelberg och Ulf Örnklo. Och medverkande var bland andra The Beatles, Adolf Hitler, Ayatollah Khomeini, Arne Trankell samt publik på partidagarna i Nürnberg 1936, Royal Albert Hall i London 1969 och Apberget, Johanneshovs i stadion i Stockholm.